Hej, Olof Wretling här. Och du har precis slagit på Karlabankspodden, där vi den här gången pratar om bedrägerier. Ett av de vanligaste brotten i vårt land. Välkomna! Välkommen Christer till Karlavagnen.
Hej Olof!
Hur står det till?
Mycket bra.
Vad härligt.
Vad roligt att prata med dig.
Ja, men detsamma. Men Christer, berätta. När du hörde att vi skulle prata om bedragare, vad ploppar upp i ditt huvud då?
Ja, jag blev lite full i skratt faktiskt.
Ja.
Först har jag fått ett sms från Svenska Posten.
inte ryska posten utan
nej,
svenska posten.
Jag tänkte när jag läste det. Svenska posten, jaha.
Ja.
Men däremot så blev jag ju uppringd en gång för, ja, det är väl något år sedan nu.
Berätta.
Och då var det en kille som sa, hej, jag heter Andreas, jag ringer på spärrkort, sa han.
Mm-hmm.
Jaha, så vad är, ja, jag har sett på ditt konto att det sker lite konstiga transaktioner, sa.
Den är taskig. Ja, den är taskig.
Ja, jaha, så. Men, sa han, klockan är ju strax 5 nu och jag slutar nu och jag måste gå hem, sa han. Men kan jag ringa dig imorgon förmiddag, sa han. Ja, men det får du gärna göra, sa jag. Och på kvällen så jag ringde upp spärrkort och frågade om de hade något som hette Andreas där. Nej, de bara skrattade åt mig. Och det misstänkte jag ju också. Då.
Uh-huh.
Så jag ringde upp polisen också. Och så berättade för dem och så gav jag dem namnet. Och så gav jag för det var ett riktigt telefonnummer som kom upp.
Vad sa du att det var för telefonnummer? Att det var?
Det var ett riktigt telefonnummer.
Jaha. Okay.
Ja, det var svenskt och allting. Va? Och inga plus eller någonting.
Nej.
Så jag gav det till dem. Va? Och sen jag gick då så här på förmiddagen, dagen efter. Så, ja, mycket riktigt. Hej, Andreas här på spärrkort. Sa han. Ja, tjena, sa jag. Hur ska vi hitta på nu då? Så? Jo, det var ju den här konstigt på ditt konto. Så. Jaha, så. Hur gör vi då, sa jag till och så blev jag lite tyst och så blev jag förlorad på.
Men du, här Christer Bimaj, om vi stannar upp i din historia. Här gjorde ju du någonting väldigt rätt. Du fattade tag i situationen och du ringer direkt upp spärrkort. Och du gör ju rätt där, va? För du, någonstans så anar ju du att... För att vi ska ju komma ihåg att de här bedrägerierna, det ska ju trigga våra rädslor, eller hur?
Exakt. För menar... det som triggade mig igenom mig, det var ju att han sa att klockan är 5 och jag går hem. Men kan jag ringa dig imorgon?
Men det där, vi stannar upp i det där. Varför, var det för att du skulle bli, det var ju lite otaktiskt, eller varför trodde att han ville, vad var luret med det? För att du skulle hinna bli orolig, eller?
Ja, jag vet inte vad han menade med det faktiskt, för det var ju väldigt otaktiskt.
Ja.
Egentligen, om man tänker efter.
Men sen när han ringer upp dagen...
Jag fattar inte vad han menade med det.
Nej, han kanske skulle hinna bedra andra också. Han kanske inte han. Han hade fullt att göra.
Nej, men... Han kanske hade andra på tåren också. Ja.
Nej. Men skämt åsido så kanske det var så att han ville elda på dig. Så att när han ringde upp nästa gång så skulle det bli lättare för dig. För jag antar att han ville komma åt ditt bank-ID som vi inte ska...
Förmodligen.
Ja.
Förmodligen var någonting sånt.
Ja.
Men han kanske lättare skulle gå på det på något vis i och med att han ringde upp igen då. Och det var ju samma nummer samtidigt som det var en dag innan.
Hur långt hann han andra gången då? Hann han till bank-ID eller?
Nej. Jag frågade om jag har så... vad ska vi hitta på nu då, sa jag.
Ja.
Och jag sa, det är något konstigt som har hänt. Och jaha, hur gör vi då, sa jag till honom. Och sen blev jag lite full i småskratt. Och då var det då han började fatta. Och så ballade han på.
Men vad tror du, om man då, här har ju du gått hel ur den här historien. Vad tror du var anledningen till att du klarade det då?
Nej, det var det att jag tänkte efter det från början riktigt.
Mm.
Spärrkort, jaha. Han ska gå hem nu, ja, men är det inte bråttom då? tänkte jag.
Ja, eller hur? Eller hur?
Det var ju min första tanke, va?
Nej, där sprack ju faktiskt den inre logiken upphör att gälla där någonstans.
Fullständigt, fullständigt.
Ja, det har du rätt i. Ja.
Men jag blir ju jävla full i skatten. Ibland så tänker man på det där. Ja, men det är synd om någon som inte tänker först innan de gör någonting. Va?
Ja, men man kan, det är väl det som är tricket då, att lyckas få någon bli så rädd. För att om någon säger till mig, det har skett lite konstiga transaktioner här, Olof. Jag vill gå igenom med dem med dig. Det är klart att jag... Men reflexmässigt då ska jag säga, okej, okay, jag måste kolla först om det stämmer. Kan du ringa på en halvtimme eller förresten, vart ringer du ifrån? Eller... Man ska ju liksom vara lite beredd på de där följdfrågorna.
Precis. Men folk blir ju så skärade idag när det händer någonting. Så... Jag förstår ju samtidigt, men det är, samtidigt är det ju för jävligt, rent ut sagt.
Ja, verkligen.
Att det händer.
Christer, tack för att du ringde in och delade med dig av dina verktyg som du hittade i det här samtalet och löste det. Så att det får man ju säga var ju en drömstart på den här långa kvällen framför oss med en massa bra tips från Helsingborg.
Ja, precis.
Sköt om dig, ha en trevlig kväll.
Detsamma, tack för att du pratade med
dig. Ja, det vet du. Hej då. Ja. Kvällens ämne är viktigt och vi kan göra skillnad ikväll. Jo, det kan vi. Om vi slår våra kloka huvuden ihop så bedrägeriet kommer av sig. Bedrägerier är ett av de vanligaste brotten i Sverige och det finns många varianter. Kortbedrägerier, det vanligaste. Social manipulation, du vet som drabbar våra äldre. Till exempel min mamma. Investeringsbedrägerier, romansbedrägerier, identitetsbedrägerier för att nämna några. Men hur undviker man att bli bedragen och hur avslöjar man bedragaren? Det är många som skriver på våra sociala medier. Ann-Sofie skriver, när någon ringde och sa att det var från Telia och att det var en obetald faktura, ja, men då skrattade jag högt. Försök inte med mig, har inte haft Telia på år och dag. Klick! Jag la på luren och blockade numret. Eleonora skriver, när det är någon som ringer och säger... sitt namn på det där sättet som inte riktigt jag känner mig bekväm med. Så jag brukar svara, hallå, vad vill du? Henne? Eller vadå? Vad gäller saken? Sen lägger jag bara på. Det bästa var när jag fick ett sms där det fattades 12 kronor för att jag skulle kunna skicka ett paket. Men ingen avsändare eller hur jag skulle betala. De här bedrägeriförsöken, de tar jättemycket tid av oss. De vill att vi ska bli rädda, oroliga och snabbt försöka hitta en lösning. Välkommen Daniel.
Ja, tack.
Du har en historia som du ska få berätta för oss.
Ja, det är ju så här, eftersom jag då är jägare. Jag jagar mycket ute i skogen så ville jag ha en bil som man kan köra i skog och mark med. Så detta var ungefär för ett år sedan var detta. Så jag började titta runt lite grann och så på annonser, lite olika sidor och sånt. Och hittade väl en bil sen då som jag såg var, verkade så lovande. Så att jag åkte och kollade på den bilen och köpte den. Bilfirma sa att den var fullservad, det funkade bra, det var inga fel på den alls och så.
So far so good.
Ja, precis. Det var verkligen så. Och sen så åkte jag därifrån och var jätteglad med den här bilen. Sedan gick det några dagar så märkte jag då som att det luktade väldigt mycket bensin i bilen när jag körde.
Okay.
När vi då stod på tomgång så kom det väldigt mycket bensindofter in i bilen och ja, luktade inte så trevligt. Jag ringde upp när bilhandlaren och han tog tillbaka bilen och sa att han skulle fixa den där felen.
Okay.
Eller felet då som var då med den här lukten som kom in. Och ja, det gick väl, jag tror det gick 2 veckor eller 3 veckor så fick jag tillbaka bilen. Och mycket väl, det var mycket mindre doft så. Han sa just att det kommer dofta lite i efteråt så, men det kommer gå över sen, sa han. Sen så gick det väl någon månad till och då började motlampan lysa, alltså oljelampan lysa på bilen, så att då fick jag åka till verkstaden med den. Och där då så var det ju flera fel på bilen.
Okej.
De sa dels att oljan då, de har aldrig sett en sån olja tidigare. För den var ju så totalt, alltså, så smutsig då, sa de. Och sedan så var det även andra fel på den. Som var då...
Och här börjar man ju känna, vänta nu, nyservad bil.
Ja, ja.
En olja som är nästan är bränd, eller låter
ja,
det som.
Ja, det... Ja, det var lite bränd så. Och sedan, bilen gick att köra så att jag fortsätter köra med den. Och sen så gick det ett tag till, gick för en månad till. Sen började motorlampan lysa igen. Och då fick jag åka in med den. Då till den här bilreparatören igen och lagade bilen och gick på, jag tror det gick på 10 000 någonstans där. Sedan så var det ytterligare en månad till eller två ungefär så lyser motorlappan igen och återigen 10 000 kronor.
Men under de här tiden så hör du aldrig av dig till försäljaren utan du väljer att gå till en verkstad.
Jag har pratat med dem innan och som försökt att få kontakt. Jag fick inget svar.
Nej, jag fattar. Honom. Jag fattar.
Jag ritade den här bilden. Att de dels ligger så pass nära och dels att de är så pass bra. Så då. Jag tror det var i samband med att jag var inne på besiktningen. Och då fick jag lagen ytterligare en gång till.
Mm.
Då var det en massa rost på den som... precis fullservad bil för att det var sådana saker. Sedan så gick det, jag tror det gick en månad till eller en och en halv.
Mm.
Så började motorlampan lysa igen på den.
Okej.
Okay. Och då blir jag faktiskt, då är lite sparpengarna, det tar ju slut efterhand. När man lägger ut 10 000 efter 10 000 på laga bilen så att säga. Sa de att det skulle kosta runt 20 000 att laga bilen. Det var två ganska omfattande fel.
Okay.
Och då började jag tänka till sig att det här stämmer inte.
Nej.
Det stämmer inte alls. Så att jag gjorde så faktiskt att jag tog kontakt med tidigare ägare till bilen.
Ah, smart. Ja, men det var väl smart. Men du får ju inte kontakt med personen som har sålt bilen till dig. Då väljer du att runda det och ta kontakt med den tidigare ägaren. Det var väl kreativt?
Jo, det var det. Och det var, kanske jag borde gjort från första början. Eller jag borde inte första. Det är alltid
men där finns ju en tröskel att höra av sig till någon som har ägt en bil tidigare.
Ja, det är det.
Vad får du reda på då?
Då får jag reda på att han har sålt bilen för ungefär en fjärdedel av det jag gav för bilen.
Okej. Okay. För
alltså
att...
han har fått en struntsumma. Det har varit fel på en helt enkelt.
Okay.
Och precis efter då att han har sålt bilen till den här bilförsäljaren. Eller han bytte till mot en annan bil.
Mm.
Det är också en historia jag säger. För hans bil som han fick därifrån också mycket fel på.
Mm.
Men i alla fall då berättar bilförsäljaren då för honom att bilen har brunnit.
Den du har köpt alltså?
Den har brunnit i motorn då bara några dagar senare eller innan jag köpte bilen så att säga.
Vad gör du nu då med den här informationen?
Då börjar jag faktiskt mejla den här bilhandlaren eller till och med bilskojaren kan vi byta namn på honom.
Mm.
Jag började liksom mejla och förklara det som jag läser på lagen och sådana saker. Jag läst som till socionom för länge så då ingick det juridik i detta och då satt jag med och läste lite lagar kring det här med god och ont tro att han har ju sålt en bil till mig som han sa var i gott skick men
ja,
inte
sånt
med att den har brunnit.
Så. Nej.
Men får inga svar av honom. Mm. Jag får ett svar där han säger att han kan köpa tillbaka bilen för marknadsmässigt pris då.
Mm.
Och det var nästan halva priset gentemot vad jag gett för bilen.
Ja. Och då har du lagat den på vägen också.
Ja, jag har lagat den för runt någonstans 20-25 000 så att det är ändå så det var nej det här går inte så att då skrev jag samla ihop allting vad jag har lagat bilen för och ge honom då alternativ att ett, att han tar tillbaka bilen och ersätter mig för kostnaderna för reparationen.
Mm.
Eller att jag behåller bilen och kan betala mig för reparationskostnaden och även för det andra reparationskostnaden som jag har lagat ändå.
Mm.
Det som ligger på 20 000 som bilen går fortfarande att köra, men det blir påverkan så här, han går lite hackigare så här i motorn, så kommer vi påverkan på sikt. Så.
Mm.
Så på sikt måste jag laga. Men det jag gjorde också då att jag gav honom 2 veckor på att svara på detta.
Ja.
Och svara inte då på detta så blir det ARN helt enkelt då.
Och berätta, vad är ARN?
Allmänna reklamationsnämnden.
Ja, och det här är ju viktigt, här vill jag stanna upp. För trots att det var så länge sedan i tid som du hade köpt bilen. För hur länge har det gått nu? 4 månader? 3 månader?
Jag köpte den i oktober förra året, så har det gått några månader.
Ja, men då har man alltså ändå rätten att vända sig till ARN.
Ja, ja.
Hur länge har man rätt att göra det?
Jag tror att det är 1 år är det.
Mm.
Så.
Och det här är ju, jag tänker på liksom, medan nu har ju du och jag det här samtalet, och mitt mål med den här kvällen, det är ju också att vi ska hjälpas åt. Och nu vet vi ju inte än, det här är ju ett ärende va, så vi vet ju inte utfallet på ärendet, det ska vi vara noga med att säga va. Men du har ju också gått en väg där du har rättigheter. Och det är ju kanske, kan ju ge hopp där ute. Det finns verktyg i samhället att okej, du får 2 veckor på dig att svara. Svarar du inte, då väljer jag den här vägen. Det gör ju att man hela tiden i alla fall själv känner att man kan komma framåt i något som man själv upplever är ett bedrägeri.
Ja, jo, verkligen. Och just att sätta sig med lagboken, och det är även kollat med lite så här, ChatGPT finns ju, som är jättebra. Man kan gå och skriva, fråga. Mm. Hur är det här? Är det rimligt eller inte? Det finns ju sidor på nätet som har gratis rådgivning. Ursäkta, det är inte förkyld så.
Ja. Prosit, säger jag.
Ja. Men det finns ju liksom gratis rådgivning på nätet också. Via sidor man kan skicka in. Lawline heter det.
Mm.
Det kan man skriva in och få råd så.
Ja, men det är fan.
Alltså då är det jurister som jobbar med goodwill då, och som svarar.
Det är fantastiskt.
Ja.
Du, vi måste runda av samtalet. Det är många som vill ringa in. Jag hade kunnat prata med dig hela kvällen, för jag tycker det här var jätteintressant. Och just det där om att man då måste anmäla sitt ärende till ARNs reklamationsnämnden, alltså allmänna reklamationsnämnden, inom ett år från den dagen du först klagade till företaget. Tack för att du ringde in, och hoppas att ni hittar en lösning.
Tack själv. Tack för
program. Ja, sköt om dig.
Ja, tack.
Hej. Vi pratar bedrägerier i Karlavagnen ikväll, och ett av de vanligaste brotten i Sverige. Tack för att ni ringer in och vågar dela med er av de här historierna. För 2023 kom en rapport som heter Bedrägerier mot privatpersoner. Och en av personerna bakom rapporten, det är du, Lina Fjälkegård. Välkommen till Karlavagnen.
Tack så mycket.
Jag blir som lite nyfiken. Har du lyssnat något?
Men jag har faktiskt inte gjort det.
Nej.
Jag har nattat barn här nu och sådär är nu parkerat mig i arbetsrummet. Jag har inte lyssnat, men jag har kollat lite på Facebook-sidan för en stund sedan.
Ja. Det har varit ett jättespännande program där väldigt många har vågat dela med sig av sina historier. För jag antar att det är en tröskel att faktiskt... Man känner sig kanske lite skamfylld om man faktiskt har hamnat i en härva. Och det är många också som har skrivit.
Ja.
Kan du berätta lite grann vad ditt jobb handlar om och går ut på?
Ja, men jag jobbar som utredare på Brottsförebyggande rådet, och där gör vi en hel massa olika forskning om brottslighet och rättsväsendets myndigheter och den verksamhet som de bedriver. Men för 2 år sedan då så publicerade vi en studie som vi hade gjort om bedrägerier mot privatpersoner, och där vi bland annat tittade på lite, ja, men vad är det som möjliggör bedrägerier och vad gör samhället för att förebygga bedrägerierna, och gör man liksom rätt saker.
Mm.
För det är ju som du nämner ett otroligt vanligt brott, och det är man, ja, det är svårt att liksom utreda och lagföra brott, den här brottsligheten, för det är en sån enorm mängd, så att det är viktigt. Det gäller ju viktigt för all brottslighet såklart att jobba förebyggande, men det blir på något sätt extra tydligt med bedrägerier att man behöver lägga mycket krut på att förebygga.
Jag tänker så här, det här är ett stort ämne och väldigt intressant ämne. Men jag tänkte att vi blir lite så här ivriga. Jag ska försöka smalna av nu. Jag har en fråga här. Så här, för att vi har ju alltid lurat varandra genom alla årtionden. Finns det någonting de senaste decenniet? Någonting, vad är det vi lurar varandra? På vilket sätt lurar vi varandra nu för tiden?
Ja, alltså jag är ju ingen historiker då, men det som är väldigt tydligt när man tittar på utvecklingen i alla fall av anmälda bedrägeribrott är att det är ett brott som har ökat enormt kraftigt de senaste decennierna. Sista 20 åren ungefär är det som det har liksom gått upp jättemycket. 2005 så hade vi drygt 50 000 anmälda bedrägeribrott och 2024 så är det över 200 000 anmälda brott. Så att det är en enorm explosion. Och det är klart att det ligger nära till hands och tror att det har att göra med digitaliseringen av liksom betal- och bankmarknaden som möjliggör den här de här brotten på ett annat sätt än vad det liksom fanns förut. Då, det, tänker jag i alla fall.
Går det säga, kan man fråga så här, vilket är det vanligaste bedrägeriet mot privatpersoner?
Ja, det beror lite på vilken källa man använder och tittar på. Om man tittar på anmälda brott, som var det som jag hänvisade till nyss, då är det kortbedrägerierna som är det allra vanligaste. Mm. Och det handlar om, i första hand om att att någon har gjort ett köp eller kommit över någon annans kortuppgifter, så inte att man har det fysiska kortet utan kortuppgifterna och gjort någon transaktion med hjälp av det. Men när man tittar på vad folk själva anger i Brås trygghetsundersökning, då är det som vi kallar för försäljningsbedrägerier som verkar vara lite vanligare. Men det här går också in i varandra.
För
att man får kanske tag på någons kortuppgifter när, när man gör ett köp via en annons, en försäljning. Så att det är lite svårt att hålla isär det faktiskt. Men sen vill jag ju säga också att det finns andra sätt att liksom värdera problemet bedrägeri än att bara titta på antalet brott. För det finns ju annat, liksom, viss kortbedrägerier kanske inte alltid är så höga summor som man blir av med. Om man tittar liksom på brottsvinster och hur mycket pengar man blir av med, så är det mer de här bedrägerierna som vi brukar kalla bedrägerier genom social manipulation.
Och berätta vad är det?
Ja, men det är när man mer... Ja, vad är det? Jo, men det är när man på något sätt i telefon eller sms eller på olika sätt liksom lyckats bygga upp ett förtroende hos det potentiella brottsoffret och på så sätt får den att göra något. Alltså det är verkligen då det handlar om att luras. Kortbedrägerierna kanske inte egentligen är så mycket att luras på ett sätt, men bedrägerier och social manipulation är att man verkligen det här liksom lurandet och föra någon bakom ljuset och få den att göra någonting genom att hävda olika saker.
Och ju mer oroliga och rädda vi blir, ju snabbare vill vi fatta beslut att bara lösa det, antar jag.
Ja, nej men precis. Det verkar ju vara mycket så bedragarna jobbar, att man vill bygga upp en stress hos ett potentiellt brottsoffer att nu håller det på att hända någonting som är riktigt, riktigt illa och jag kan hjälpa dig. Jag kommer med lösningen. Och då när man är riktigt stressad, då är det ju, det vet vi hur man blir. Man liksom griper efter de här lösningarna för att få det där jätteobehagliga att försvinna. Och då kanske det är bedragaren just som står för den där lösningen. Och då är det lätt att luras.
Finns det... Jag var inne på er sida idag och ni hade ju en härlig podd där man kunde lyssna på. Ni hade ju ett avsnitt som faktiskt handlar om det vi pratar om.
Ja, precis.
Finns det konkreta tips som du vill dela med dig av?
Ja, men en sak som vi lyfter fram lite som vi såg i den här just studien som vi gjorde också och som är kopplat med det här med stressen som vi pratar om det är att jag tänker att det vore bra att öva lite för mycket av det här som vi pratar om ofta att man ska aldrig klicka på länkar och man ska alltid lägga på, man ska aldrig logga in på BankID på uppmaning av någon annat. Allt det där tror jag att väldigt, väldigt många av oss vet, men när man hamnar i den här extrema stressen, då kan allt det där som man har lärt sig lite försvinna. Men om man förbereder sig lite mer praktiskt, då kanske man har övat tillsammans med någon vän eller familjemedlem att lägga på luren när någon ringer och säger att nej, men jag ringer upp själv. Jag kollar upp numret på nätet och ringer själv. Eller har liksom förberett en fras eller provat att slänga på luren. Provat att vara otrevlig mot någon i telefonen. Så är det kanske... Ja, men precis, då är det lättare att göra det även under stress.
Ja, men det är det jag menar. Jag förstår precis. Jag la ut en film där jag skojade lite grann på Karla Vagnens Instagram så där, lite grann om att faktiskt, jag kände till ditt tips innan så där, men jag ville att du skulle få berätta om det, för jag tycker det är så bra. Mm. Just det där om att faktiskt träna på att ett korthugget nej, hej då. För det kanske ligger långt ifrån ens person. För vi har ju fått blivit uppfostrade att vi ska vara artiga. Och speciellt den äldre generationen har en helt annan relation till telefonerna än den yngre generationen. Men jag tänker också som sådär, kanske, jag hoppas att vi kanske är på väg mot att om man kanske i mötet med läkaren eller banken också kan få sådär. Men vet du vad, jag ser att du är över den här åldern. Vi kan faktiskt skicka hem brev till dig när det är viktigt och sådär. För att du säger det här med att du ska aldrig lämna ut ditt bank-ID. Det gör ju man hela tiden i en telefonkö. Ja, då vill jag att du legitimerar dig. Alltså till banken eller till försäkringsbolaget eller till telefonbolaget, att man ska legitimera det. Ja, nu ser jag vem jag pratar med. Så att det ligger ju också lite grann i att vi har lärt oss att legitimera oss via telefonen, och det är ju så praktiskt.
Ja, det är ju viktigt att hålla isär det där när man är den som har själv aktivt ringt upp någon och när man är den som blir kontaktad. Men det är ju samma sak där, under stress så kanske man blir kopplad någonstans och tappar bort sig lite på vägen om vem var det nu som har initierat den här kontakten. Så jag håller med, och det är ju också en sån sårbarhet som vi liksom lyfter upp som möjliggör den här brottsligheten i vår rapport, att det inte finns riktigt något alternativ idag, och det gör att människor som kanske inte känner sig tillräckligt har liksom kunskap, vana och förmåga att använda alla de här digitala hjälpmedlen har egentligen inte något alternativ utan tvingas in i det.
Men då finns ju ett konkret tips från oss ikväll då. Lämna aldrig ut ditt bank-ID om det är någon annan som ber dig göra det. Det är väl ett handfast tips då.
Ja, om man inte är den som har initierat kontakten. Och sen så är det så på bank-ID också att det står ju läs alltid, ta din tid, det är ingen brådska. Mm. Läs vad det står på skärmen. Mm. Och står det inte det som det ska, då lägg på telefonen. Ja.
Jag tror att vi ska runda av där, för att jag skulle kunna prata med dig hela kvällen, för jag tycker det här är så intressant.
Men
jag tänker också så att, men jag har faktiskt, jag tar en till fråga. För jag är så ivrig. Jag tänkte bara på det här med mörkertalet och den här... Jag menar, du jobbade med den här rapporten och du utgår in ifrån anmälda brott. Då antar jag att du också anser att det finns ett mörkertal. Och varför har vi det här mörkertalet?
Ja, det här skulle jag verkligen kunna prata en halvtimme om.
Ja, men
om
du får tid. Men jag ska... Kör!
Tid, yes. Nej, men alltså när det gäller bedrägeri så ska jag säga att det varierar en del mellan de olika bedrägerityperna. Och det styrs ju då, alltså anmäler man eller inte när man är utsatt för brott. Och då är nog min bedömning att de här kortbedrägerierna som vi pratade om, som var det vanligaste när man gäller anmälda brott, att det kanske inte är jättestort mörkertal, för där har man som incitament att anmäla, för att anmäler det är ganska stor chans att man får pengar från banken. För det är liksom lite deras fel att det har kunnat hända. Och så kanske man inte heller tycker att det är så skämmigt, utan för att man har inte riktigt blivit lurad, utan det är bara någon som har stått mina uppgifter och tagit mina pengar. Men när det kommer till andra bedrägerier som kanske annons där man själv känner att jag lite har, och jag borde ha förstått att det här var lurigt, jag borde inte, och det dessutom kanske inte är jättemycket pengar, ja men då kanske sannolikheten att man anmäler det till polisen minskar, och då blir ju mörkertalet större. Då ser vi ju färre av de brotten i anmälningsstatistiken. Lina, sen finns ju vissa bedrägerier som kan vara väldigt skamfyllda, som romansbedrägerier eller investeringsbedrägerier, där man har lurats kanske på jättestora summor, men skammen och skulden är så stor. Så där vet jag. Det är ju samtidigt väldigt höga summor, så att det är ett allvarligt brott, vilket ökar sannolikheten att man anmäler, men samtidigt den här knappt erkänna det för sig själv.
Jag förstår.
Och då kan det ta emot och polisanmäla. Lina, och du ser, jag kan prata längre om det där.
Ja. Ja, men det var jag som ville. Du, Lina, tack för att du tog dig tid, och fortsätt med ditt viktiga arbete.
Tack själv. Ni också.
Sköt om dig. Hej då.
Hej då.
Ni är många som skriver till oss på våra sociala medier. Anneli skriver: tack snälla för att ni tar upp detta viktiga ämne. Min pappa blev lurad på 50 000 kronor. Samma trick som många med säkerhetschefen på banken som ringde. Jag hade kommit hem samma dag från semestern, åkte ut direkt till honom och ringde polisen och så vidare. Han fick tillbaka 40 000 på grund av att jag var snabb. Rötägg, säger jag bara, skriver Anneli, som ger sig på människor som är bräckliga. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen. Tack, nu ska vi se, du hördes lite då. Är det Inga-Britt jag pratar med?
Ja, det är Inga-Britt.
Vad trevligt, vart ringer du ifrån?
Jag ringer från Lödöse, ligger i Lilla Edets kommun.
När du hörde att vi skulle prata om det här ämnet ikväll, vad ville du dela med dig av då?
Ja, jag ville dela med mig av det här att man kan ju, alltså som, jag är gammal som gatan och det händer titt som tätt att man blir uppringd och någon som vill påstå att man är skyldig pengar här och där och att då, det gäller ju då att vara iskall alltså.
Mm.
Och sen också att man har koll på sin ekonomi. Så när någon ringer och säger att jag har en obetald faktura, då måste man ju veta att om man har det eller inte, tycker jag. Man måste vara lite koll på sin egen ekonomi. Men jag har alltså blivit uppringd åtminstone vid tre tillfällen av de som har försökt.
Och vad var försöket då?
Ja, det senaste det var ju så korkat. Då ringde en man sent en fredag, nästan kväll, bortåt 17-18 tiden. Och sa att det var en någon som hade ingett en låneansökan i mitt namn på Vasakredit.
Mm-hmm.
Och nu skulle han ju hjälpa mig med det där och de ville kolla upp mina uppgifter och så. Och då sa jag bara att jag ringer själv till Vasakredit och pratar med dem på måndag.
Ja, men det var ju väldigt... Hade du övat på det innan? Att om jag hamnar i en sån situation så ska jag avvärja och genom att säga tack för informationen, jag ringer själv imorgon. Hade du övat det som Lina sa att man kan göra?
Nej, inte direkt övat, men det pratas ju väldigt mycket om det här.
Mm.
Och man... Jag försöker att vara kall och inte gå på när de ringer.
Mm.
Så, och det, en gång var det några som ringde och sa att de var från Klarna då. Och då pratade de engelska. Och jag visste, jag har ju handlat ofta genom Klarna. Och då tänkte jag, vad har jag nu gjort? Men så sa jag så här, prata svenska, sa jag till dem då.
Mm.
Och då lade de på. Och sen har de inte ringt något mer. Och jag har inte haft något ogjort med Klarna.
Nej. Men bara av att höra din berättelse så känner man ju sådär att det sätter ju igång. Det tar ju tid av en om man får det där huvudbryet.
Ja.
Som är just det där att, men vänta nu, jag har ju handlat från Klarna.
Mm.
Tänk om det är så att jag faktiskt har en obetald räkning därifrån.
Mm.
Så det är ju det de vill att man ska känna. Men då gäller ju då att inte göra den här, att bli stressad och snabbt vilja lösa problemet då. För det är det de vill att du ska bli, eller jag ska bli.
Ja.
Men då är det ett väldigt, förlåt jag bröt dig Inga-Britt, men jag bara känner att där är ju också ett väldigt bra talmanus, säg som du kommer med. Tack för informationen, jag ringer själv imorgon. Det är ju ett väldigt bra sätt.
Ja, för det gjorde jag en gång. Det är flera år sedan det hände också. En man som ringde och sa att jag hade en faktura på inkasso som skulle gå till kronofogden någon dag efter han ringde.
Men gud, vad många det är som ringer till dig.
Ja, men jag är gammal, vet du. Det är vi som råkar ut för det här.
Ja, men gud, för så många har inte jag råkat ut för. Det låter ju som att det är... nästan 5-6 personer som har ringt.
Ja, de där från Klarna ringde nog några gånger faktiskt.
Mm.
Och jag hade inget obetalt eller så, det visste jag.
Mm.
Men och den här som ringde för några år sedan, då skulle han ju koppla mig till bankens säkerhetsavdelning. Och då sa jag bara att jag ringer dit själv, så jag pratar med dem. Nej, men det kan du inte göra, sa han. Det tar flera timmar att sitta i telefonkö.
Mm.
Men tänkte, jag har aldrig suttit i någon telefonkö till min bank. Det går jättesnabbt att komma fram där.
Ja.
Så då förstod jag ju att det var ju... Jag hävdade ändå att jag ville ringa själv, och då la han på.
Mm.
Och det var också ett sånt där, ja, ett inkassoärende att det skulle gå till kronofogden.
Ja, gud vad obehagligt. Det är ju... Du nämner då liksom att du tillhör en målgrupp som är väldigt utsatt. Gäller det även dina kompisar?
Ja, det är någon kompis kanske som har blivit bedragen, som har betalat.
Ja.
Så. Det är det. Jag vill inte avslöja mer, men visst, det är den här åldern. Alltså, så att vi pratar med varandra, jag är i 80-årsåldern, och vi pratar med varandra och liksom, om man säger, ja, jo, de ringde till mig och det var så, och det är så hemskt så.
Mm. Nej, men jag har en mamma som säkert sitter och lyssnar på programmet också, så att vi pratar ganska ofta om det här. Men hon är bra på att säga nej, tack, hej. Göra sådana där korta samtal. Och samtidigt så, det är ju så att man ska ju inte behöva vara... För det, man tänker ju att det kan ju vara på riktigt, det är det som är så lurigt.
Ja, men kan vara på riktigt. På telefon.
Nej, men de vill ju att man ska känna att det är på riktigt, menar jag.
Ja, man ska tro det.
Man ska tro det.
Riktigt, men det är aldrig på riktigt när de ringer över telefon. Det måste alla ta till sig och lyssna på. Det är ett fejk alltså.
Inga-Britt, tack för att du ringde med dig och delade med dig av det här. Och tack för de konkreta säget du delade med dig av. Jag skriver ner det här, för jag tyckte att det var ett väldigt fint säg. Tack så mycket. Jag ringer upp imorgon och kollar själv.
Ja.
Det är så många som ringer nu och vill dela med sig av sina historier. Så Inga-Britt, hälsa lilla Edet och Lödöse.
Ja, det ska jag göra.
Sköt om dig.
Tack ska du ha.
Hej då. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen. Visst är det Ragnar jag pratar med?
Ja, det är Ragnar, det stämmer.
Och vart ringer du ifrån?
Jag ringer från Helsingborg.
Vad trevligt.
Ja.
Och har du avslöjat någon bedragare någon gång?
Nej, jag har inte avslöjat, men jag har insett att jag höll på att bli bedragen, och jag förstod att andra har blivit bedragna. För att göra en lång historia kort, så såg jag en annons i en lokaltidning om att ett företag skulle köpas guld och silver. Och de angav i annonsen att de betalade mycket mer än själva bara metallvärdet. Och man skulle då infinna sig på Erik Lunds konferenshotell fredagen den 22. Och jag skulle dit i annat ärende, och tänkte jag, nu ska jag testa dem hur pass seriöst det är. För jag kände redan när jag läste annonsen att det här stämde inte. Jag anade ugglor i mossen.
Du gick inte dit för att köpa guld och silver, utan du kände att det här kan inte stämma, men jag går dit ändå.
Jag går dit ändå och låtsas att jag vill sälja en silverpokal, en silverkanna.
Aha, nu är jag med. Företaget sa att de kunde köpa silver och guld. Nu är jag med, nu är jag med.
Och de skulle ju betala väldigt bra.
Mm.
Och det fina i kråksången var att jag hade fått den här silverkallen värderad av en stor auktionsfirma i Stockholm bara någon månad tidigare. Och då hade man konstaterat att den var värd 8000 kronor. Man föreslog att utgångspriset skulle bli 6000.
Mm.
Så jag visste ju vad det var jag hade med mig och som jag ville då få ett pris på.
Mm.
Och de här gossarna hade hört in sig på en konferens, ett konferensrum, ett litet konferensrum på det här konferenshotellet. Och när jag kom dit så fick jag vänta. Men sen efter en stund så ringdes tydligen en annan person in. Han kom från annat håll än där själva värderingen och sånt skulle ske. Och bad att få se vad jag hade för något. Och sa jag att jag hade en silverkanna och lite guld som jag kunde tänka mig att sälja. Han tog min silverkanna och försvann in i det här rummet. Och han skulle väga det. Och så kommer han ut efteråt och berättar vad de är beredda att betala. Kände instinktivt att här gäller det att vara på sin vakt.
Och jag bara säger det, Ragnar, här, att vi går mot ekot, så du måste, jag vill höra slutet på berättelsen.
Ja, okej. Okay. Ja. Han kom ut och sa att jag skulle få 2000 kronor för den.
Oj, ja.
Så sa jag, kan du inte bättre? Nej, absolut inte. Ja, då ville han se mitt guldföremål, min guldklocka, och gå in med den i det här rummet. Och väga den. Men jag kände att jag vågade inte släppa iväg guldklockan. Men till saken hör att jag, när jag satt och väntade och förtryckte att det dröjde länge, så knackade jag på dörren. Och då såg jag ett äldre stackars par som satt och svettades. Och var satt under press att sälja någonting. Jag vet inte vad det var. Jag såg det inte. Men jag förstod att många hade blivit lurade den dagen.
Ja, det var ju fantastiskt då att du hade tungan rätt i munnen, men att hamna i den situationen under press. Du, Ragnar, tack för att du ringde och delade med dig av den här historien och att faktiskt vara på sin vakt. Och här hade du faktiskt information innan om vad det kunde vara värt. Tack för att du ringde in till Karlavagnen. Vi ska släppa på Eko. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen.
Ja, tackar.
Och nu ska jag se här, jag tänkte säga ditt namn, men så blev jag lite osäker för jag kan vara lite dålig på uttal. Men jag provar. Sövne Friman.
Nej, Synöve Friman.
Synöve, vilket fantastiskt vackert namn.
Jag tackar för det. Jo, det är ett norskt namn är det.
Ja, Synöve. Ja, vad fint.
Ja, trevligt att få höra.
Ja, verkligen. Du, och du ringer från Göteborg?
Ja, Västra Sjölund är närmare bestämt.
Ja, vad trevligt. Men du berätta, har du någon erfarenhet av kvällens ämne? I så fall, vad är det?
En gång så blev jag utsatt för ett bedrägeriförsök. Men som sagt var det att de hade, några ungdomar skulle köpa dyra jackor till mig. Till sig på min bekostnad. Och de fattade om misstanke för detta och frågade efter mitt e-postnummer på Klarna. Och det kunde de inte svara på. Och likadant så var det mitt telefonnummer. Det kunde de inte svara på. Det blev ingen jacka köpt som väl var. Men jag fick ju veta det här i alla fall. Tillskrev mig att jag skulle polisen eller det här. Sådär. Och så spärrade jag krediten efter det också.
Men du Synöve, blev du uppringd eller?
Nej, det kom post ifrån Credit Safe till mig och talade om vad som hade hänt. Och så fick jag veta att det hade gått. Så var det. Och det är många år sedan. Men detta nu kära någon, men så jag klarade mig fint den gången. Och som sagt var jag väldigt skeptisk i allt det här med det som de försöker i telefonen. Jag har ju klarat mig bra för, men får jag lov att berätta vad jag har iakttagit också. På senare tid så är det lite skumt.
Ja, vadå?
Jo, inte till mig personligen, men det kommer upp i flödet filmsnuttar här med kända politiker som talar om och pratar lite smått och vart. Och så pratar om att man kan tjäna 100 000 kronor på ett nafs. Och det låter för bra för att vara sant.
Ja, det lät för bra för att vara sant.
Ja, du förstår, jag undrar om det kan vara sådana AI-trick. Jag vet inte vad jag ska tro, alltså, men jag bara blockerade detta. Mm. Jag är väldigt skeptisk på och kommer det ett samtal och någon ska börja babbla om pengar. Då är det bara svårt alltså. Det är bara koppla av det med en gång. Så det är, jag är nog duktig på det. Att,
men Synöve, jag tänker på det också. Så här, många av kvällens samtal har hittills hamnat av att man handlat om att man har blivit uppringd.
Och
du har ju då din första historia här handlade ju faktiskt om att du fick ett brev hem.
Ja, jag fick från Credit Safe Shop för flera år sedan. Ja. Det var Klarna hade skickat detta till dem. Mm. Ja, och så skickade de det vidare till mig så jag fick veta det på det sättet. Så det var ju väldigt bra det att jag hade spärrat mitt e-postnummer och mitt telefonnummer i det skedet. Så att man fick, då förstod det, då blev misstänkta på Klarna alltså om detta.
Mm. Så då kan det vara värt att säga det då, att även om det är mejl eller om det är brev så ja. Ska man skilja på att lämna ut bank-ID och använda det i en osäker miljö.
Ja, just det. Nej, det är otäckt, ja.
Har du...
Man får vara på sin vakt hela tiden, ja.
Nej, men jag bara tänker på det. Vi hade en inringare tidigare kväll som också tillhörde den här äldre målgruppen som du beskriver att du tillhör. Hur många bluffsamtal skulle du säga att du får på en månad?
Nej, det är nog inte så många, för det jag har nog blockerat så många. Jag menar, det har ju kommit en artist flera gånger som jag har sett, det har kommit en Lasseman lägger sig ut på. Det är också en bedragare. Det har jag plockat bort på en månad. Hur många kan det kanske? 2-3 stycken kanske.
Men det är mycket ändå. Det är också att vi blir vana vid att det här verkligen sköljer över oss.
Ja, jag följer över oss hur man än försöker, men det är det enda, alltså ser man också som handlar om pengar och sånt, alltså det finns inget mer att välja på, bara bort med det. Och det kommer en radda med sådana här tacksamma insändare, de hade fått veta, det var någon firma, jag minns inte vad de hette, och då säger de till folk att de ska sätta in en summa med pengar på Swish eller vad det är för någonting. Ja, ska sätta in pengar. Och igen får de tillbaka en massa pengar. Mm. Och de tackade, var så tacksam med. Det såg ut som detta var sanning. Jag sprang naturligtvis inte på det heller.
Ja, det är härligt att höra.
Jag är sträng så ser
det klart. Det är bra, Synnöve. Tack så himla mycket för att du ringde in och... Det låter som att de kommer inte komma åt dig. Du säger nej och säger från och söker upp information och lämnar inte ut någonting via telefon.
Nej. Så det är att de kan, fast man har hemligt nummer alltså, så kan de komma igenom. Det syns ju, det har jag förstått. Men det är nog bättre till eller ifrån i alla fall.
Det låter bra. Så Neve, ha en fin kväll. Tack för att du ringde.
Ja, och tack detsamma och tack för att du var med i programmet.
Ja, men det
tack
vet du.
Tack för det.
Hej, hej.
Ja, tack, hej.
Och då säger jag välkommen till Maggan som ringer från Ume.
Hej! Hej, Ume!
Vad trevligt att det är någon som ringer från Ume. Eller som,
ja, men visst är det så.
Ja, eller som
jag är inte ursprungligen Umebo, men jag bor i Ume.
Ja, men du, det gör ingenting. Jag säger som Torgny Lindgren sa, Umo. Umo, vackra Umo.
Umo har jag aldrig hört. Någon i inlandet säger Umo. Det är väldigt
bonnigt. Är det sant? Det var den jag brukar skoja med att Torgny sa Umo, men det här var nu
Vi färåt Um.
Vi färåt Um. Men då vill man ju att någon ska ringa in med någon vörsting att jag hör att de säger Burträsk U. Vi ska åt U.
Men det var inte det vi skulle prata om.
Nej, vi ska inte prata om det. Jag blev lite ivrig. Berätta, vad ville du berätta om?
Ja, men jag har ju förstått att temat är lite om att man har lyckats stävja ett bedrägeri. Och det gjorde inte jag. Jag åkte dit.
Jaså.
Ja.
Vad hände?
Vad hände? Jag var hemma från jobbet för jag var sjuk, hade feber och så satt jag och flippade. Oj, fan, jag har en betalning på Klarna för jag hade köpt något som kostade 299 kronor. Ja, men jag kan skicka iväg betalningen.
Vart ser du det här? På Kivra eller på...
På Klarna.
På Klarna, okej. Okay. Mm.
Ja, att jag hade köpt något. Mm. Vad det nu var. Något till hundarna eller något.
Mm.
Och 5 minuter efter så ringer telefonen och så är det en som säger hello, vi ringer från Klarna International Support. Det är en betalning på väg från ditt Klarna-konto på 299 euro. Och jag bara, nej. Jag har betalat 299 kronor.
Nej.
Det kan inte vara euro. Oj, 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 säger hon. Du har blivit hackad. Okej, så jag, det, alltså jag gick igång på alla cylindrar. Och det slutade med att vi hade ett samtal i flera timmar. För de skulle ta de här hackarna. Och i slutändan så hade de tömt... De lurade ju mig naturligtvis och loggade in med BankID för att de skulle göra något. Du får ett sms här med något, men det är från hackarna. Så att det ska du inte bry dig om. Så att de lurade mig så jag blev av med 62 000 kronor.
Oh. Men vänta här nu, så jag får följa med här. Den här, hur kunde summan 299 stämma så bra överens med 299 euro?
För då var... ja, det är ju det jag har, det är där jag åkte dit. För jag har varit i kontakt med Klarna och deras support och då hamnar man ju på en AI-robot som och de bara upprepar samma svar. Och
men hade du gjort ett köp för 299 svenska kronor?
Ja.
Men gud.
Det var ju där just den grejen som gjorde att jag gick igång.
Ja, såklart.
För efter det här så har både min man, min kompis och jag har fått samtal från så här konstiga nummer med en förinspelad röst från Klarna när de säger 299 euro. Och det är tydligen något de kör med. Men den här gången var slumpen så att jag hade betalt 299 kronor. Så det var ju därför jag... Ja, och min man var hemma. Han ba, ja, men alltså, jag har blivit hackad. Han bara, jag fick sitta och skriva ner koder. För de har hackat i alla mina sociala medier. Alltså de lurar mig totalt.
Ja, det är fruktansvärt. Och när du då har råkat ut för det här, kan du få någon ekonomisk ersättning i någon form av försäkringar via Klarna eller...
Nej, Klarna säger nej. De vill inte. Polisen har lagt ner. Jag har banken säger nej. Arn har gått. Nej, det var bara 000. Jag fick inget tillbaka. Jag har själv tryckt in mitt BankID. Då får man... Och då, det här att man tror att man har något skydd via banken när man blir lurad, det finns inte. Utan nej. Har man någon gång tryckt in sitt BankID, då får man skydda sig själv.
Så det är otroligt hårt, men det är det de då hävdar, att du har godkänt beloppet med ditt BankID och då går det inte att göra någonting.
Mm. Och jag släppte in dem alltså till och med i min jobbdator, så att det var ju väldigt jobbigt på jobbet när jag kom och säger ni måste tömma datorn för jag har bara en svart skärm, för de gick in på i datorn och...
Men kan det vara, då låter det som ändå som att de här som gör det här bedrägeriet måste ju då fått en signal till sitt program att nu är det någon som genomför ett köp och Klarna. Vi ringer upp den personen. Så tolkar jag din berättelse.
Ja, och det var ju det jag försökte med Klarna och få kontakt med dem. Men det var liksom kalla handen. Jag pratade med en AI. Jag fick aldrig något.
Nej.
Det enda som jag fick fram till slut så fick jag skicka kvittot på att jag hade betalt 299 kronor. Mm. Och då säger de, ja, köpet har gått igenom. Det är inga problem. Nej, men det vet jag ju.
Och då ska man lita på en AI-röst liksom?
Ja.
Ja, den är marig den där historien. Alltså, det är svårt att se. Alltså, det, först av allt då, Maggan, så otroligt modigt, stark och viktigt att du ringer och delar med dig av den här historien. Mm. Det är ju helt fantastiskt.
Det är det jag tycker är viktigt. Ja. För först var jag så här, ja men berätta inte för någon. Alltså när jag sa till mina vänner, för jag skämdes ju. Jag har blivit lurad, en idiot som har gått på en sån här sak. Men så tänker jag, ju mer jag berättar så är det någon som tänker till. Det ringer någon från Klarna, lägg på luren. Mm. Alltså det är så man måste tänka.
Mm. Och så, alltså, och i det här fallet då, för jag känner själv bara av att du berättade, så det tog ett tag innan jag förstod sammanhanget. Man skulle ju bli otroligt stressad i och med att summorna 299 stämmer det den personen ringer upp och säger. Hej, jag ser att du har gjort ett köp. Du har slagit in 299 euro.
Ja, och så bara, nej, det var kronor. Alltså, det var ju där jag fastnade. Det var ju där jag blev hookad. Och det måste, jag vet inte om Klarna hade en läcka. Ja. Eller om det bara var en slump. Det kan jag ju inte...
Nej.
Det vet jag.
Maggan, tack för att du ringde och delade med dig av den här viktiga berättelsen. Och vad modig du är. Och jag tror att du kommer kanske inte få valuta för pengarna, men för ditt mod så kommer du få enormt mycket valuta, för du har kanske räddat andra från att då
ja,
någonstans
det känner,
i det här flödet av information då säga nej, jag måste få kolla upp det här själv, jag kan inte prata. Det är då man ska då ha så i sig magen att säga bryt, stopp, nej, jag måste undersöka det här först själv, att det har blivit fel. Men herregud.
Jag hörde en annan som ringde in och sa, men kan jag ringa imorgon?
Ja, exakt.
Eller kan ni ringa tillbaka imorgon?
Ja.
För jag försökte få dem här och säga, men ring tillbaka till mig, jag måste kolla det. Nej, vi kan inte avsluta. Alltså, och så pratar de engelska och...
Ja.
Åh, madame, du pratar så bra engelska.
Ja, och då berömmer de.
Då blir man ju som, ja, men jag pratar engelska i mitt jobb.
Du Maggan, jag måste tyvärr släppa in fler som ska berätta viktiga historier. Jag tackar för att du tog dig tid och hälsa Ume.
Nej, det heter Ume.
Ja, hälsa Ume. Sköt om dig.
Ja,
hej, hej.
Sköt om dig.
Detsamma. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Tommy.
Ja, tack. Hej.
Berätta för mig, vad vill du dela med dig av?
Jag har ju inte blivit bedragen eller så, men däremot så fick jag ett telefonsamtal, eller frugan fick det från början, jag tog över det sen. Det var en kille som ringde och vi svarade, så säger han, ja hej, sa han, jag vill skicka 200 000 till dig.
Ja, det var inte dåligt.
Ja, så nej, det skulle ju vara välkommet. Ja, så vad är anledningen till detta då? Ja, jag kände bara för det. Ja, det kan hända att det går det. Men det verkar konstigt. Nej, det är inget konstigt med detta. Så. Men där, sitter du vid datorn? Nej, det gör jag inte. Gå ut vid datorn och slå igång den, sa han. Nej, så varför ska jag göra det? Jo, annars kan du inte få dina pengar. Så jag tror inte det på det viset, och du vill ha igång min dator för du ska komma ut de pengarna vi har.
Ja.
Nej. Jo, det så. Försök inte med detta, för detta det går inte jag på. Det är för gammalt sånt där trick, så det har vi fått varningar om.
Ja.
Nej, men så det är inga problem. Ja, så jag tycker vi kan väl sluta denna diskussionen. Den behöver inte bli längre, så jag hör av mig till via polisen. Ja, det kan du göra, sa han. Och så sa han vad han skulle göra med polisen, och det går inte att säga till så.
Han ville verkligen ge 200 000.
Ja, han var väldigt, väldigt mån om det.
Ja, det var viktigt. Det var viktigt för honom. Ja, men skämt åsido.
Vi slutade egentligen samtalet därvid, men så tänkte jag ska se, för jag hade ju ett mobiltelefonnummer.
Ja.
Och jag gick in och slog på det, och det visade sig att det ringdes ifrån Tyskland.
Ja, så det.
Ja. Så ringde jag till polisen och pratade med dem, och ja, det sa jag till henne med när vi hade snackat där vid om ärendet och sådant. Så jag förstår liksom du att detta är ju ingenting som ni kan hålla på och rota i, för det är ju omöjligt att spåra ju.
Ja.
Så det slutade med det, men jag väntar fortfarande på pengarna.
Ja. men i den här historien så är ju den så fräck. Alltså... Jag antar att han ville då att det skulle gå snabbt. Jag vill bara ge dig de här pengarna. Skit i varför. Sätter vi datorn. Jag vill bara sätta in dem. Så någonstans så kanske han lyckas någon gång. Just för att trigga då den här gången. Lätt förtjänta pengar är väl tematiken för hans bluff då.
Ja, det är inte alls omöjligt, utan det är på det viset. Och man ser ju här vid i tidningarna ibland att det är någon som har blivit uppringd att de har vunnit på postkodlotteriet, och de ska bara uppge sitt banknummer så kommer pengarna in där. De kommer inte in på det viset, utan det är bara för att komma åt pengarna. Så det är lite varningsklockor som ringer ibland.
Ja. Tack Tommy för att du ringde in denna fantastiskt raka berättelser. Kort och gott, någon ville sätta in pengar, sätter vi datorn så har du pengarna på kortet. Men
så
nej, det låter bra. Tack Tommy för att du ringde in, och ha en trevlig kväll.
Det är samma dig, tack. Hej.
Hej, hej. Välkommen till Karlavagnen, Olle.
Tackar.
Vart ringer du ifrån?
Mariestad.
Vad trevligt. Och vad tänkte du på när du hörde att vi skulle prata om bedrägerier?
Ja, jag gick ju på en blåsning som kunde gått riktigt åt skogen. För jag ringde en gubbe för några år sedan. Ett telefonsamtal, och så sa han så här att jag presenterade sig. Jag kommer inte ihåg vad han sa, något namn, men att han handlar med begagnade bilar. Jaha, sa jag. Nej, jag har nog blandat ihop ditt personnummer, förstår du, med någon. Så om du får en kreditförfrågan på posten så kan du bortsiffra den.
Mm-hmm.
Ja, och jag tänkte, vilken ärlig bilhandlare, tänkte jag. Det var det första. Jag gick ju på det.
Mm.
Ja, och där kom det där brevet om kreditupplysning, eller förfrågan. Ja, och tänkte jag, det var ju inget. Jag rev sönder det där och slängde det.
Mm.
Men var det inte mer med det, tänkte jag. Sen en kväll så ringde det en ifrån Norge och frågade om jag hade tappat mitt körkort eller plånbok. Nej, så jag, hur så? Ja, då var det en jäkel som hade stulit min identitet och gav sig ut för att vara mig. Och då hade han hyrat hans hus upp i Nacka när han skulle jobba i Norge. Och det hade kommit en väldigt välklädd och fin herre och stor fin SUV åkte i. Och allt mitt använde han då.
Jaha. Så,
ja.
Men Olle, så jag får följa med dig här. Så att den första personen som ringde, det var sant?
Nej, det var skojaren där.
Det var
som sa att han var bilhandlare.
Aha.
Och sen alltså ringde från Norge. Det var han som hade hyrat ut huset till honom som sa att han var, att det var jag då. Jaha, så kom inte att kräva mig på någon hyra för ett hus i Nacka. För det sa inte jag. Så jag, nej. Men var är han då? Eller var bor han? Min adress, allt hade han använt.
Men gud.
Och då säger han så här. Jaha, du, sa han. Då har vi blivit blåsta bägge två, så då för att, måste jag åka hem och byta lås. För han, och du lämnar ett nyckel och allting, så han skulle hyra det huset.
Men gud.
Och jag mådde skit, kan jag säga. För det var som jag hade haft inbrott.
Ja. Jag förstår.
Och jag var ju, tänkte, nu kommer det snart att han har tagit lån eller handlat en massa. Så jag ringde ju och sa till dem att stoppa alla kreditupplysningar och sånt där. Så ingen kunde ta något lån eller använda mitt. Och så då var det ju spärrat där ett tag.
Ja.
Och sen var jag nere hos polisen här och ville ha hjälp med något. Nej, hej. Det går inte, för brottet har ju inte begåtts här. Ja, men det är ju mig det har använt, så jag. Mm. Jag fick kontakta polisen i Nacka, men jag struntade i, för jag kommer inte ihåg vad det var. Och sen så den ju jobbar och sa chefen att är det något du måste ringa om, så får du göra det på arbetstid.
Mm.
Om det kom något, jag var tvungen att ringa och greja med det där. Och sen var jag en kille jag jobbade hos, han var jättehärlig, den där rolig. Om jag är konstigare än vanligt nu, säger jag till en, så vet du vad det beror på.
Ja.
Går det? Sa han då.
Ja.
Vad konstigare än vanligt. Går det? Han hade sån jävla humor. Men det hände ju inget med jag. Jag vågar knappt inte titta i brevlådan, för jag tänkte, nu kommer det något som
jag lånar. Ja, men jag förstår det. Ja. Men alltså, och vilken tid det tar av dig?
Ja, visst, och energi och allt och. Men det hände ju inget, så det kanske varit stoppat i tid. Men det gick jag på. Men sen hade jag ju ringt sådana här inspelade kärringar att de ska belasta kontot med, precis som hon sa förut, 299 euro.
Mm.
Och det kom några gånger. Och sen då ville jag att den ska trycka vidare och den ska bestrida och sådär. Men det har jag bara tryckt. Och sen har jag ringt polisen och sagt till dem att det är... Det är sådana där urslingar som försöker, du vet. Och hade det varit en riktig människa, då skulle jag betna fara till varmare trakter, det tror jag.
Ja, men i den här historien med bilhandlaren där, kunde du någonstans spåra hur han hade kommit över ditt personnummer?
Nej, ingen aning.
Nej.
Och jag tror jag försökte att ringa det där Jag vet inte om jag hade numret kvar, för det var ju en sån här nummerpresentatör jag hade för 100 år sedan.
Mm.
Men det gick inte där. Jag tror inte att det var något som fick något svar om jag nu hade numret kvar där. Så det var en riktig... Det var skojaren själv som ringde och jag trodde att det var en ärlig bil. Det var långt därifrån.
Ja. Ja, men det, ja,
men jag vet inte jag hur det gick för den andra om han åkte hem och bytte lås, annars hade han det.
Men du behövde inte betala för huset?
Nej, tack och lov.
Ja, men gud.
Jag kom inte att kräva mig på några hyra, så jag sa inte bo där.
Nej. Men då gjorde du ju, alltså du fick inte hjälp hos polisen, men du kunde få bra hjälp av då att du ringde upp och spärrade så ingen kunde göra kredit.
Ja, kreditupplysningar, ja.
Ja.
Jag tänkte... Hade jag behövt lånat då så hade jag inte jag fått det heller under den tid som det var spärrat. Då, men...
Nej, men jag bara tänker på den här kvällen tillsammans i radion att vi ger varandra verktyg. Så då är ju det ett jättekonkret verktyg vad man kan göra.
Ja, men fy skroen vad jag mådde... Ja, jag vågar knappt inte titta i...
Nej, men det förstår jag.
Nu kommer det något... Ja, det kändes som vi hade varit inne och rivit runt i hela lägenheten.
Ja, jag förstår det.
Men det är ju några år sedan nu, så, men nu får den vara på sin vakt, för nu är den ju äldre och då är det ju på som hökar på allting.
Ja.
Försöker med allt möjligt.
Men Olle, det gick bra.
Det gick bra, ja.
I alla fall så sett att du inte blev av med pengar, men...
Nej, det kom inga eftergifter på någonting.
Nej, men det kostade ju väldigt mycket i oro och rädslor.
Ja, onödigt.
Onödigt. Och, ja. Och någonstans i den här historien så har man ju svårt att... Det var slumpen.
Mm. Det kan jag säga.
Ja. Tack för att du... Men du hittade ett verktyg, du använde av det och det gick bra. Och med det så tackar för att du ringde in och delade med dig av din historia.
Tack så mycket.
Sköt om dig. Ha det bra. Hej, hej. Här är ett mejl som precis kom in. Hon skriver... Jag fick ett mejl att någon försökt belasta mitt konto med över 15 000 kronor. Där står det telefonnummer också. Jag ringer det numret trots bättre vetande. Inget svar. Ringer då min bankspärrnummer. Av någon anledning frågar jag mannen om det är rätt bank och spärrtjänst. Han bedyrar det och den trevliga mannen säger att han ska kolla och säger efter en stund att försöket skett i Lettland men att han ska hjälpa mig. Jag tar fram en app. Jag gör som han säger, men innan jag kommer in i appen bryts samtalet och telefonen, numret, kommer upp i telefonen. Ett annat nummer. Men jag ringer istället spärrnumret igen. En annan man svarar och jag berättar att jag nyss pratat med en annan. Och han säger direkt att jag är utsatt för en bedragare. Jag står på mig att jag har ringt bankens spärrnummer och så småningom tror han mig och kollar. Det visade sig att jag hade ett gammalt nummer som tydligen bedragaren lyckats ta sig in på. Jag blev inte lurad på några pengar. Det var trots väldigt obehagligt. Det skriver då Sigbritt från Örebro. Ja, den här historien och samtalet precis innan om bilhandeln som ringde upp. Det är mariga historier det här. Det är inte lätt att navigera sig bland bedragarna. För de hittar alltid på något nytt sätt att komma åt oss. Ja, det är en spännande och viktig kväll. Och vi har en lyssnare som strax ska dela med er. Men jag vill verkligen slå fast i det här att kolla upp och kolla upp och kolla upp. Ha inte så bråttom när de vill att vi ska ha bråttom. För det är då vi blir lurade. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen.
Hej, god afton.
Är det Lisa jag pratar med?
Absolut.
Och du ringer ifrån?
Luleå.
Vad trevligt. Berätta, vad vill du dela med dig av?
Jag vill dela med mig att vilken tur att jag befann mig på bredvid en som skulle bli lurad.
Mm-hmm.
Hon hade då beställt ett paket med garn. Jag började redan skratta. Men i alla fall så...
Lisa, man kan inte börja skratta åt sin egen poäng innan man har kommit dit.
Ja, men vänta. Alltså det här men, är...
Systern har beställt ett paket och du sitter bredvid, eller?
Ja.
Ja.
Och leveransen var ju då ungefär. Men i alla fall så ringde, eller det kom ett sms att det finns ett paket att hämta.
Mm.
Och då ringde jag. Nej, jag fick inget. Hamna i en telefonkö. Och det var jättelång kö. Jag börjar redan misstänka att det stämmer icke.
Nej.
Efter många, många samtal. Då var det en som svarade, en man.
Okej.
Okay. Och jag sa, jag såg att det där stämmer inte. Och då frågade jag att, vad är det ni ska leverera?
Och då svarar han?
En kuk. Vi måste, det här är ju humor.
Men, och,
men va, det är sant, det är sant.
Det är sant, men systern hade beställt garn.
Ja.
Men paketet kom... Men paketet kommer inte.
Och då hade de då... Det var ungefär... Alltså de brukar ju beställa garn. Alltså.
Ja.
Och då hade de... det var...
Och, men kom det någon garn då?
Ja, men stilla dig. Och ja... Alltså, men när jag äntligen hade fått kontakt med dem efter många samtal och det var en man som sa, alltså, men vad är det? En kuk. Alltså,
ja, det var en riktig bedragare. Jag antar att det inte kunde ha varit en, jag tycker det kunde ha varit en garnkuk då, men
tänk om hon hade svarat som en pressare. Vad fruktansvärt att detta hade kunnat pågå. Men jag råkade vara hos henne.
Ja.
Men jag glömde bort att fråga vilken färg och storlek.
Ja. Det var ett bedrägeri som heter duga.
Jo, men alltså vilken fantasi de har.
Ja, det kan man lugnt säga. Du Lisa, det kan gå illa och det kan gå bra, men här antar jag att...
Vilken tur att jag är utbildad inom armén, därför att man hör på rösten. Man hör, och jag har arbetat inom telefonen, så man hör.
Du hörde direkt.
Men förljugenheten är. Men det är icke lätt, det är icke lätt.
Det är det verkligen inte. Tack Lisa för att du delade med dig av den här historien med det absurda. Sköt om dig.
Vi måste skratta åt hela skiten.
Ja, ibland måste man göra det. Ha en trevlig kväll. Hälsa Lule. Hej då. Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Tips och tankar eller andra funderingar, hör av dig till oss i våra sociala medier eller på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Och du, glöm inte bort att lyssna live varje vardagskväll och söndagskväll i P4 och vår app Sveriges Radio.